Så, då är det äntligen dags för ett nytt avsnitt av Origo-podden. Och det är jag, Linn, som pratar, en av kuratorerna på Origo. Och idag har jag med mig en kollega och två gäster. Hej Areso, vill du säga något?
Hej, tack Linn. Ja, jag är också kurator på Origo och det ska bli så kul att ta del av våra gäster idag här.
Vilka är ni?
Jag heter Priscilla Schwartz och jobbar tillsammans med min kollega
Eva Barlag heter jag.
Välkomna hit. Vilka är det, undrar ni? Det ska ni snart få veta. Priscilla och Eva jobbar med romsk inkludering på socialförvaltningen i Stockholms stad. Och jag fick först ta del av er kunskap när jag gick en av era utbildningar. Och efter det så har vi hållit kontakten. Ni har varit hos oss på Origo och vi har förstått att vi har en delvis gemensam målgrupp och ett gemensamt arbete att föra. Romsk inkludering. Vad är det för något?
Ja, romsk inkludering. Man hör lite grann på namnet. Det handlar om dels att arbeta med romer och ett inkluderingsarbete. Det här är ju ett nationellt uppdrag som vi bedriver i hela Sverige faktiskt. Och även i Stockholms stad så har vi romsk inkludering då, där jag och Eva jobbar på socialförvaltningen med de här frågorna.
Mm. Det är ganska bra sammanfattat som ordet säger att det handlar om romsk inkludering i och med att romerna har inte levt alltid i samhället på samma sätt som övriga majoriteten. Man har ju levt lite utanför majoritetssamhället. Man har inte varit inkluderad, man har varit exkluderad. Och det är värt att nämna också att romerna är en nationell minoritet idag sedan 20 år tillbaka. Och vi har en nationell strategi som lyder att varje rom som är född 2032 ska ha likvärdiga möjligheter som en icke-rom.
Just det. Men betyder det att ni jobbar i ett projekt?
Nej, det är ju inte ett projekt utan roms inkludering det är ju ett långsiktigt arbete. Som Eva nämnde så antog vi den här strategin 2012 och den pågår ju fram till 2032, så det är ett långsiktigt arbete. Och det är ju så när man jobbar med minoriteter så måste man ha ett långsiktigt perspektiv i det arbetet.
Hur ser arbetet ut? Kan ni berätta lite vad ni gör?
Våran uppdrag är ju främst att kunskapshöja alla de som jobbar inom socialtjänsten om romsk inkludering. Och då är det historia, kultur, seder. Vi jobbar inte operativ, det vill säga vi jobbar inte direkt med klienter, det gör vi inte. Vi jobbar i princip gentemot socialtjänsten. Och prioriterad grupp är romska kvinnor och barn. Och då gör vi olika utbildningsinsatser som ni har varit med på. Romani Tjej som var en fokusutbildning för romska kvinnor. Vi medverkar i andra sammanhang också. För exempel i andras nätverk där vi informerar och kunskapshöjer om romsk inkludering. Som för exempel för nyanställda social medarbetare i staden. Och nu närmast ska vi även ha en utbildning tillsammans med Socialstyrelsen, som handlar om bemötande. Där vi kommer ha bland annat grupparbeten och så vidare. Alltså vi kallar den här utbildningen i bemötande ta framtiden form.
Ja, vi har massa olika uppdrag. Vi jobbar ju då med Eva direkt under rätten till social omsorg och trygghet. Så vi jobbar på socialförvaltningen med strategiska frågor. Sen finns det ju andra förvaltningar som också har roms inkludering. Som till exempel kulturförvaltningen och det går under fliken rätten till kultur. Sen har vi också rätten till arbete och på arbetsmarknadsförvaltningen finns det också romer, romska brobyggare då som jobbar med de frågorna. Sen har vi också rätten till utbildning och rätten till
bostad.
Så det är ju egentligen ganska självklara mänskliga rättigheter man tänker som vi ska jobba med. Men de har inte alltid varit självklara faktiskt för romerna.
Och sen är det en punkt till, det är civilsamhällets organisering som de flesta romer inte känner att de tillhör just den här organiseringen på grund av att de har levt i det här utanförskapet. De har väldigt lite kunskap om vad som finns för hjälp ute i staden.
Mm.
Så spännande. Gud vad mycket ni gör. Mm.
Ja, det kan låta som väldigt mycket. Det är ganska mycket. Men det är väldigt spännande, väldigt givande. Och jag är ju själva romer. Så att vi har ju en naturlig förankring till det här arbetet. Utan på dagarna är vi tjänstemän. Men efter jobbtid så är vi ju faktiskt romer.
Sen finns det ju flera grupper av romer. Alltså romer är ju inte en homogen grupp. Och Priscilla, för exempel, nu syns vi ju inte, det här är en podd. Man ser på, alltså, Priscilla är ju lite mer synlig rom än vad jag är, för att hon är finskall rom. Och det är, då bär hon den här nationella dräkten. Så, och jag är Lovari, från Lovari-gruppen, och det är de som kom, den gruppen som kom på sen 60-tal från Ryssland. Och jag är inte så synlig rom som Priscilla är, men jag är ju rom ändå. Och det kommer ju fram, för exempel när man, ja, folk frågar ju en ibland, var kommer du ifrån? Och då säger man att man är rom. Och många gånger så är det ju att man tänker sig två gånger om innan man säger att man är rom. För tyvärr så finns det ju mycket fördomsfulla attityder gentemot romer.
Precis, och det som träffade mig, eller som jag förstod när jag lyssnade till er, när ni pratade om romsk inkludering och de olika romska kulturerna och grupperna och så. Så dels så är det ju liksom den historiska tyngden, eller historien ser ut som den gör, därför fortsätter romerna ha stora utmaningar i det svenska samhället. Men också så slås jag ju av att många ungdomar som vi träffar på Origo har väldigt liknande bekymmer i sin vardag. Det vill säga man blir stigmatiserad, man kanske vill dölja sin minoritetsgrupp eller sin religion för man är rädd för, ja, för fördomar och diskriminering och så. Så det var det ena som slog mig när jag lyssnade till er, men också som vi har pratat om efteråt. Men också att vi träffar ungdomar med romsk bakgrund på Origo. Men det är inte kanske en del av det offentliga samtalet. Att bilden av vad som är hedersnormer är ganska stereotyp ute i det offentliga samtalet. Man tänker att det är ungefär en grupp på ett ställe i världen där det här problemet finns. Och vi föreläser ju ofta om att så här, hedersnormer finns i hela samhället, över alla grupper, och det tar sig olika uttryck. Men känner ni igen det här med kyskhetsnorm och heteronorm och normer om kön från de olika romska grupperna?
Ja, men det gör vi ju. Vi är ju inte en homogen grupp, men jag tror att en grupp som romerna, som ändå har levt utanför samhället, alltså ofrivillig utanförskap så pass länge, så har man ju också egna normer inom gruppen. Man har ju inte varit en del av samhället, eller man har ju inte tillåtits vara en del. Och går vi tillbaka till historien och kollar på den närvaro som romerna har ändå haft i Sverige, det är 500 år. Och inte förrän på 60-talet tilläts man till exempel att bo i vanliga bostäder. Innan dess var man tvungen. Så det var inte frivilligt att man var kringresa, utan man tilläts att vara på en plats mer än till exempel 3 veckor. Det här har ju då skapat olika normer i den här lilla minoritetsgruppen. Det finns en helt annorlunda sammanhållning. Så det är klart att jag känner igen en del med andra minoritetsgrupper. Men som du också nämnde tidigare, så tar det ju ändå många gånger olika uttryck med de här hedersnormerna. Men absolut så kan vi ändå känna igen som romer att man har vissa, man pratar mycket om heder, och det finns vissa normer hur en människa ska vara och hur en människa ska bete sig. Många gånger handlar det ju också om egentligen likartade normer som i samhället, hur man beter sig mot varandra. Men sen finns det vissa skadliga normer och som kanske inskränker människors rätt att leva sitt liv som de vill. Så det finns det absolut, och det tar ju olika uttryck i olika grupper på olika sätt. Det gör det.
Mm. Och det är svårt, tänker vi, att prata om egentligen vilken fråga som helst utan att sätta den i ett historiskt perspektiv. Men just när vi pratar om romsk inkludering och både då er yrkesvardag och kanske också ert privatliv som ni inte är här för att prata om. Men så är det liksom svårt att se nu det som händer här och nu utan att tänka på hur det har varit eller hur? Det är det
absolut.
Vi har liksom kommit fram till genom inledningen av det här avsnittet. Och visst är det lätt att tänka att om det hade varit öppnare, om romer hade haft lättare att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, så kanske de här destruktiva normerna hade liksom suddats ut. Eller vad tror ni?
Absolut. Man kan ju undra, alltså, det är klart att de här destruktiva normerna skulle ha suddats ut. Men fortfarande så är det ju så att det får ju inte bli på bekostnad av ens etnicitet. Länsstyrelsen har gjort en ganska fräsch ny undersökning nu 2021 med unga romer från 13 till 25 år. De intervjuade ungefär 85 ungdomar. De frågade en fråga om de var stolta över att vara romer, och de svarade ja, de var i allra högsta grad stolta över att vara romer. Men flera svarade på, majoriteten svarade på att de inte vågar vara öppna med sin romska identitet på grund av de här stereotypiska fördomar som finns gentemot romer. Så det finns fortfarande mycket att jobba på, och det är en stor, alltså inom det romska så är kulturen väldigt stark och identiteten, och det känns ibland, de här ungdomarna känner ibland att de måste ge upp den om de ska liksom ingå i samhället. Och det är där, det är det många så fruktar. För romer är assimilering en av de största rädslan som man har. Det är just det här assimileringen. Mm. För att rent historiskt så har man också försökt att assimilera romer.
Det ligger nära i tiden.
Det ligger nära i tiden. Det var på ungefär 1900-talet. Då försökte man att göra någonting åt den romska frågan, och då bestämde man sig för att assimilera barn, fosterhem placera dem, tvångsomhänderta dem, och romska kvinnor blev också tvångssteriliserade. Så i och med att de har varit så pass utsatta och den här svåra historien, så har man bundit sig ännu starkare ihop för att helt enkelt inte bli assimilerade.
Mm. En överlevnadsstrategi.
Ja.
Och vi vill ju hela avsnittet igenom också försöka vända på steken. Vi är inte här för att göra samma sak igen, reproducera en negativ bild av de olika romska grupperna. Utan syftet delvis med det här samtalet är ju att öppna upp förståelsen ännu mer. Men också för att kunna välkomna fler ungdomar till oss på Origo. Det är inte alla som säger ja, jag kommer härifrån eller därifrån, utan ungdomar som kommer till oss är ju anonyma. Mm. Det är jättebra om vi vet vad du heter i förnamn, men det är också där gränsen går för vad vi måste veta. Sen vill vi inte heller bidra till att man fortsätter leva det här dubbellivet, att man inte vågar säga att man är rom. Men för oss på Origo är det oviktigt om du är rom eller Jehovas eller från Dalarna eller Mandé eller Sikh. Det spelar ingen roll. Vi pratar ju om hedersnormer oavsett. Så det vill jag också understryka, att vi inte är här för att göra liksom den här otjänsten igen, utan ni är här för att dela med er av er gedigna kunskap och erfarenhet.
Absolut. Jag tänker din tidigare fråga knyta samman där lite grann. Det handlar ju också om det här utanförskapet har ju också satt villkor hur romer kan leva sitt liv. Det är alltså när vi ser att möjligheterna och rättigheterna har ökat för romerna, alltså de mänskliga rättigheterna, så ser vi också förändringar i gruppen. Så det är många gånger ett missförstånd som vi många gånger, och en fördom skulle jag väl också säga, som vi romer möter. Men ni romer vill ju inte delta i samhället. Och det skulle jag vilja liksom starkt poängtera, att det handlar inte om romernas vilja, utan det har handlat i 450 år om oviljan från samhället att släppa in romerna. Och det har ju också skapat olika, liksom, om vi återgår till könsroller, alltså att kvinnorna har liksom, för det praktiska, haft en starkare roll liksom, om man tänker de här vanliga kvinnosysslorna, att ta hand om hemmet. Och det har ju fungerat inom de romska grupperna rent praktiskt, medan männen kanske har varit de som är ute på arbete, jobbar på fält, har tillfälliga arbeten för att försörja familjen. Men vi ser ju att det har skett stora förändringar i våra romska grupper, och då talar jag om alla romska grupperna, att när man har fått större rättigheter så har vi också sett till exempel att jämställdheten har ökat. Vi ser utbildade unga romer idag, vilket vi kanske inte såg alls i början av 50-60-talet, då romerna inte alls fick gå i, man fick inte vara bofast, då kunde man ju inte gå i skolan, och den generationen kanske var mer eller mindre analfabeter. Så det har ju mycket att göra, alltså våran kultur och hur det ser ut i våran kultur handlar ju mycket just om det historiska och vilka rättigheter man faktiskt som rom har fått tillgång till.
Jag tänker att det är jätteviktiga punkter som ni tar upp, för att det är ju så viktigt att försöka bortse från liksom nationalitet eller grupp eller så här, saker som man oftast fastnar vid, att det här är typ, de här normerna är importerade eller de här normerna är någonting som har kommit till det här landet, men att man backar några steg och tänker att det här handlar ju om att majoritetssamhället har uteslutit och många års av förtryck har lett till att gruppen har blivit starkare för överlevnad, som Lin sa tidigare. Och att det finns strukturer som är liknande inom alla liksom, ungdomars liv och grupper som vi träffar. Det är jätteintressant, för att det tänker man oftast inte på. Vi försöker ju verkligen förmedla det när vi är ute och föreläser också. Och i samtal med våra ungdomar. Att försöka förbise liksom vilken nationalitet man har, vilken religion man har eller kön och så. Ja.
Jag vet att vi har pratat om det tidigare och att det kan vara bra att ta upp även i den här podden. Hur ser ni på liksom romers, om vi nu ska liksom kategorisera, alltså romer av olika typer, olika grupper, olika erfarenheter. Hur ser ni på romers möjlighet att söka liksom stöd och skydd hos myndigheter? Finns det någon problem med tillit eller alltså, finns det någon fakta, har ni någon erfarenhet, hur ser ni på det?
Alltså tilliten är ju väldigt låg, man har ju väldigt låg tillit till myndigheter, och det grundar sig igen, måste jag säga, tillbaka på historiska skäl. Man har väldigt stor misstro till myndigheter, att man blir registrerad, för exempel. Vi hade ju romarregistret 2013 där 4700 romer blev registrerat på grund av etnisk bakgrund. Det var ett olagligt register, och innan dess på 1900-talet då gjorde man etnisk registrering också på romer och gjorde rasbiologi på romer. Och sen har alla, alltså vi är ingen homogen grupp, men de som har kommit från andra länder har varit utsatta på samma sätt i sina respektive andra länder. Så det här har ju liksom färgat av sig väldigt starkt, att myndigheter egentligen inte är för oss. Oss vill de bara registrera eller göra någonting illa med. Så förtroendet är väldigt, väldigt lågt gentemot myndigheter bland romer. Och sen är det också att, som du nämnde tidigare, det är ju jättebra att när man kommer till er så spelar det ju ingen roll vem man är, var man kommer ifrån och så vidare. Man är rädd för att säga att man har ett romsk bakgrund för att inte bli stigmatiserad igen. Så det blir alltid att man är anonym. Man får lägga på dubbel anonymitet, tyvärr.
Ja, du menar inte bara så namn och personnummer, ja, utan även grupptillhörighet?
Ja, eller? Precis. Så jag tror att det är svårt för många romer. Vi har bland annat gjort nu intervjuer med äldre romer, hur de upplever äldrevården. Och där kunde vi också se genom våra intervjuer den äldre generationen att de knappt visste om egentligen. För man får inte informationen vart man kan vända sig och att våga vända sig dit. För att de tror inte att de ingår i de här processerna. Alltså det är tillåtet för dem, för de har inte fått det förut.
Mm. Att det är för majoritetssamhället.
Ja.
Mm. Alltså en del av vårt uppdrag är ju just att förebygga de förtroendeklyftor som finns mellan minoritet och majoritetssamhället, alltså den romska minoriteten. Och precis som Eva nämnde så är det ju många gånger att det går i arv, den här misstron. Så om till exempel vi pratar om våra äldre romer som har varit förstahandsoffer för myndigheternas övergrepp. Och vi har ju liksom dokumenterat det här både i vitboken som regeringen har tagit fram. Och det här går ju då också i arv till våra yngre generationer. Och då blir det ju ganska svårt om du är till exempel utsatt för någonting, att sen leta hjälp hos någon som du har lärt att är din förövare. För det finns liksom konkreta fall liksom genom historien att myndigheter har gjort olika övergrepp på romer. Så att det finns ju en otrolig rädsla fortfarande hos våra unga romer att vända sig till myndigheter när de behöver hjälp. Så att där hamnar man ju någonstans mellan stolarna när man är rom. Vart ska jag få hjälp? Hur ska jag våga få hjälp? Har jag rätt till rätt hjälp? Alltså kunskapen saknar man ju också, vad man har rätt till för hjälp. Så att det är absolut en stor fråga alltså som vi jobbar med. Och det är egentligen hela, om man säger, översiktliga målet med vårt uppdrag till exempel på socialförvaltningen. Att just jobba emot de här förtroendeklyftorna.
Mm. Och till de som lyssnar, oavsett då om det är ungdomar eller yrkesverksamma, vad har ni liksom för tankar om hur ska vi göra då? Alltså ni jobbar ju med romsk inkludering, men vi andra som bara jobbar med människor eller på myndighet eller så, har ni liksom, hur löser vi det här? Hur vänder vi på skutan? Nu pratar ni också om att saker och ting händer, det går framåt, man kanske får mer och mer förtroende och fler rättigheter tillgodosedda, men
det är ju därför vi är här. Det här är att samverka, det är ju det viktigaste. Att vi romer vill ju inte leva utanför samhället. Och det ser vi ju av både romska tjänstemän. Och vi har väldigt många romska krafter som jobbar aktivt att romerna ska ha rätt till sina mänskliga rättigheter. Och jag tänker då att det finns ju, som vi har ju uppdraget brobyggare. Och jag tycker att det är en ganska bra metafor att man bygger en förtroendebro. Att vi gör det här tillsammans. Och jag hoppas ju till exempel att genom den här podden ska unga romer som kanske känner att jag har ingenstans att vända mig till, kanske att det här reflekterar att nej men det här Origo, det är en plats säkert som jag kan kanske vända mig till. Så det handlar ju om att öka informationen, öka förståelsen, öka kunskapen och bygga broar sinsemellan. Alltså både mellan myndigheter och minoritetsgruppen och även att vi får möjligheten att vara del och bygga de här broarna som är också vårt uppdrag att, som det heter, brobyggare.
För det handlar ju om en åtminstone tvåvägs kommunikation. Till en bro kanske det kan komma flera vägar. Men majoritetssamhället kanske inte bara kan sitta och titta på gruppen och säga så här, nu får den här gruppen skärpa sig, eller nu får de, om de vill ha sina rättigheter då, så får de väl komma och ta dem. Men också tvärtom, att här krävs det ett arbete även att vi visar att vi vill och kan, vilket jag förstår har pågått hur länge som helst. Men ingen får upphöra, för då funkar det ju inte.
Men det är precis som min kollega var inne på, alltså det gäller också att alltså kunskap om gruppen, om historien på alla sätt och vis. Alltså att det ska börja i skolorna, att man kunskapshöjer eleverna om romsk historia och att romer är en minoritetsgrupp. Så att ungdomarna kan känna sig som att de har en tillhörighet, att man platsar in. Vi är en minoritet här. Vi är inte utomstående, vi är ju svenskar, vi är ju svenska medborgare. Så att man skapar en slags hur ska man uttrycka det? Så man skapar en närvaro av romer, så att man en positiv närvarobild av romer, att vi finns. Så att, och att man får kunskap om romernas historia.
För den är också vår historia, ja, alltså hela samhällets historia.
Ja, det är ju också många gånger en missuppfattning. Alltså som till exempel jag hade, eller som jag mötte många gånger när jag var ungdom. Det var ju liksom att man många gånger liksom kategoriserade mig som invandrare. Och på den tiden, alltså på 90-talet som jag växte upp, så visste jag inte det här begreppet minoritet. Och det blir så svårt att förklara, men jag är ju inte invandrare. Jag är född och uppväxt i Västerbotten och har liksom flera generationer. Alltså, vi gjorde en släktforskning och så finns vår generation ända fram till 1600-talet i de regionerna. Så att man kan knappt säga att jag invandrare är mer. Så att det romska måste man också förstå, det är en del av det svenska. Alltså, att vara svensk rom är att vara svensk. Och det blir ju många gånger svårt att förklara det här som rom, att nej, men jag är inte invandrare utan jag är rom. Så att den nationell minoritet, att vi är erkänd som nationell minoritet, underlättar ju så otroligt mycket för romerna själva att liksom försöka förklara och berätta. Jag tror att många romer idag, framförallt våra unga romer, vill berätta och är beredda att berätta. Och så har det inte alltid varit på grund av den rädslan som romska gruppen har haft gentemot majoritetssamhället. Man har faktiskt inte velat berätta för mycket om sin kultur för att man har varit rädd för majoritetssamhället. Och det har ju liksom varit med all rätt på grund av att det har skett väldigt mycket övergrepp mot romer, förföljelse. Men det känns ändå liksom att det har vänt någonstans, att dagens unga generation vill berätta vi är stolta att vara romer, och att man vågar att säga, framförallt att man är stolt att säga rom idag, är ju faktiskt någonting som man inte har vågat göra genom historien om man blickar tillbaks.
Fint, och vi hoppas ju verkligen att ungdomar kan våga komma till oss och berätta att de är romer om de vill och våga prata, för det du beskriver är ju liksom det här starka liksom tystnadsplikten som sker i en grupp när man behöver skydda gruppen och skydda sig själv, och när man inte vet vart man ska vända sig. Men jag tänkte på att du, Eva, nämnde ju det här med bemötande, att ni har börjat jobba med det, och det är ju jätteviktigt, det är en väldigt viktig del och stor del av det Origo gör också. För att ungdomar kan komma till oss och berätta att det här är, jag har aldrig blivit lyssnat på, jag har aldrig liksom blivit bra bemött tidigare, där första gången som jag får vara mig själv, som jag får berätta. Vad är idén kring det här med den delen av ert arbete, bemötande?
I bemötande tar framtiden form, det är Socialstyrelsen som har tagit fram ett utbildningsmaterial och där de har gjort det i samverkan med andra romer. Där det finns, de har intervjuat romer och så, man har ju gjort det ur romernas perspektiv och hur man bemöter romer eller andra minoritetsgrupper också för den sakens skull. Så det är ett väldigt bra utbildningsmaterial, och jag och Priscilla blev väldigt förtjusta i titeln, att liksom i bemötandet av framtiden form, för det är det vi känner att det gäller i mötandet mellan människor som framtiden kan formas och göras till någonting bättre, att man kan utveckla, och så länge alltså att vi ska bemötas och vara öppna med varann, inte förrän då kan vi liksom skapa någonting tillsammans.
Är det tänkt att det ska användas i skolor, för yrkesverksamma?
Nej, det här är det som vi just gör, det är för yrkesverksamma. Vi kommer att ha föreläsning för chefer och för stadens medarbetare. Men man skulle kunna använda det i skolor också, just materialet just, absolut. Precis. Egentligen alla som är yrkesverksamma lärare, alla kan använda det här materialet. Och så liksom, som jag sa, det är just den här titeln som är så bra, i att bemötandet tar framtiden form.
Det säger jättemycket, ja, som verkligen. Romsk inkludering.
Ja.
Och det säger mycket för oss på Origo, för vi pratar ju oerhört mycket om bemötande. Vi nöter in det liksom i oss själva när vi utbildar, men också i ungdomarna vi träffar. För ungdomarna kommer ju med precis det som ni beskriver. Stereotyper, diskriminering, rasism, exkludering, och ofta så lyckas vi vända det där och få förtroendet. Men det säger ju också så mycket om vårt samhälle, tycker jag. Alltså på ett sätt så kan man ju då bli glad och stolt och känna att så här, men jag som kurator har liksom gjort ett så bra jobb här. Vad har jag egentligen gjort? Ja, jag har lyssnat på den här personen. Jag har inte kategoriserat den eller bedömt den utifrån hur den ser ut eller vad den har på sig eller vilken dialekt eller accent den har. Och egentligen så är det enklaste av allt. Det krävs så himla lite. Men det verkar vara så himla svårt för oss människor som är så kategoriserande och färgade av vad vi har omkring oss, oavsett vem vi är. Men det får vi ta med oss.
Vi tänker ibland så här att om man har, det spelar ingen roll vilken, om det är från, alltså en romsk person eller en annan, från, om man liksom, när man går in i ett samtal, om man inte skulle se varann, hur skulle man då liksom uppfatta varann om man inte ser personen, som man inte kan gissa var den personen kommer ifrån? Det är lite som när man pratar på telefon, där ser man ju inte varann. Så har man inte heller fördomar, för man ser inte. Och det är det vi tänker utifrån det här i bemötandet av framtiden form, det är att möta människan där den är, oavsett bakgrund eller utseende eller vad det nu kan vara.
Absolut. Precis det, och som ni är inne på, Linn sa också precis, tänker att det kan hända att ni som lyssnar, att det kan vara en yrkesverksam som tänker att också känner som oss på Rigo, att det är svårt att komma i kontakt med ungdomar som är romer. Men att egentligen så behövs det bara en inkluderande, alltså bemötande, att man bara lyssnar och finns där. Man behöver ingen examen eller man behöver ingen tjusig utbildning för att kunna lyssna på en medmänniska och finnas där och låta den få vara och berätta sitt.
Precis, och våra fördomar, de har vi ju. Alltså jag har massa fördomar, ni har massa fördomar. Vi kan inte ställa oss helt fria från det. Men genom att bli medveten också, vad har jag för fördomar om den här gruppen? Vad kommer det här ifrån? Så blir man ju också, tror jag, en bättre bemötare. Genom att så här, okej, det här var mina fördomar. De ska jag inte ha nu, vad beror de på? Var kommer de ifrån? Nu lägger jag undan dem. Men ja, enklare sagt än gjort. Vi på Origo Resurscentrum, vi jobbar ju egentligen med det som då kallas för hedersrelaterat våld och förtryck. Och vi har ju pratat om tidigare nu att om hedersnormer, alltså kyskhetsnormer, att inte ha sex innan äktenskapet. Vi har sagt att hedersnormer är normer om kön, det vill säga maskulinitet och femininitet och vad som en riktig man och en riktig kvinna ska vara. Och vi nämnde också heteronormen som handlar om att många ungdomar vi träffar måste vara hetero. Det går inte att tänka utanför det. Men det är också så att vi pratar ju om våld. Det är inte bara de här normerna som svävar omkring i luften. Utan i olika grad så liksom inskränker de här normerna på ungdomarna som vi träffars identitet och liv. Deras livsutrymme. Och de är ju också, vissa av dem utsatta för fysiskt våld och hot om fysiskt våld.
Men även psykiskt våld.
Precis.
Och socialt. Vi benämner ju våld på många olika sätt. Just för att det är ju det som också kommer fram i berättelserna. Det som våra ungdomar berättar. Att vi kan tillsammans identifiera. Oftast kanske man inte, det har hänt att ungdomar kommer och säger, men jag blir inte slagen. Alltså det är okej. Jag har inga, de slår inte mig. Men sen kommer det fram att personen är ju utsatt och mår så psykiskt dåligt för att den har liksom påtryckningar och det vi benämner som psykiskt våld. Så det finns olika former och det är inte alltid lätt att identifiera det när man är i det och har normaliserat det så pass mycket.
Precis. Våldsspektrat är jättestort och vi försöker både bredda bilden av våld men också vara tydliga att så här, det här är våld och det är liksom fel. Men ingången till den här lilla resumén över Origo var också att fråga er, Eva och Priscilla, hur tänker ni att det ser ut för ja, olika ungdomar och vuxna i de romska grupperna med våldsutsatthet? Söker man hjälp för det?
Ja, alltså jag tänker så här, att du pratar om normer och om vi tar våran grupp eller romer generellt så har vi ju en lång historia av utanförskap. Och går man tillbaka i svensk historia så har ju inte de här normerna sett så mycket annorlunda ut. Alltså kvinnorna har fört sin kamp. HBTQ-frågan har fått också föra en kamp för sina rättigheter. Och om vi då tittar på våra romska grupper som då har ändå levt utanför samhället ofrivilligt så pass länge, så har man ju inte kanske på alla plan, till exempel i jämställdhet, kommer i kapp majoritetssamhället. Och det sker ju en process. Vi ser ju liksom att med tiden så ökar ju också jämställdheten inom våran grupp. Men fortfarande har vi ju ganska starka roller, till exempel vad som är kvinnans roll och det här med heder. Och så tänker vi också att vi är en minoritetsgrupp. Det är ganska svårt att vara normbrytande i en minoritetsgrupp. Du kan inte till exempel vara rom, bo i Stockholm, vara normbrytande och så flyttar du ner till Göteborg och tror att du kan vara anonym. Utan du är tillhör en minoritetsgrupp, så du kan inte fly från din grupp. Då handlar det ju om att du får ta avstånd från hela gruppen och din kultur. Och vilket är någonting som romer absolut inte många gånger vill göra, eftersom att gruppen har ju liksom genom historien varit din enda trygghet. Och sen är det ju det här att våld i nära relation, hedersvåld, det är ju inte egentligen någonting som man kan sätta etnicitet på, eller att det här tillhör just den här gruppen, utan det sker, och det sker även inom de romska grupperna. Alla romska unga tjejer och killar är ju inte utsatta för våld, men vi har romska tjejer och killar som är utsatta, och där handlar det om att de personerna ska ju ha rätt till samma stöd och samma trygghet som övriga ungdomar i samhället. Och det är ju det mycket vi jobbar för, och det är ju också dels vi har kommit hit till Origo för att också synliggöra samhällets resurser som är Origo. En plats där man tryggt kan söka råd, där kan man tryggt prata med till exempel er som är kuratorer, personer som är erfarna med de här frågorna och kan ge rätt stöd och hjälp. Så det tycker vi liksom är det viktigaste idag, att just framföra det.
Mm. Att det finns hjälp att hämta, det finns, att man trots allt inte är ensam. Att det finns, att ni finns, och att man kan vara anonym, och att, ja, att det inte spelar någon roll vart man kommer ifrån och vem man är. Att liksom här är man, ni är här för dem. Och man inom det romska är det ju också så att vissa saker är svåra att prata om med någon överhuvudtaget. Liksom. Alltså, man kan inte nämna det till äldre, man kan inte nämna det ens till en kompis, för att det kan vara saker som är så pass tabulagda att det är nästan en skam att ens uttala dem. Men här hos er kan man ju uttala och prata om vad som helst. Mm. Så det finns ju hjälp att få här hos er.
Och det är ju en trygghet i sig att få kunna vända sig någonstans och kunna vara helt öppen om det man kanske har varit utsatt för. Och att det finns trygga platser även för romska ungdomar. Det är ju väldigt viktigt för våra ungdomar, speciellt att känna till det.
Mm. Fint, vad fina ni är. Jag tänker att jag hoppas ju att det kan leda till att åtminstone en ungdom vänder sig till oss och vågar prata. Det kan vara värt att nämna att vi träffar ju ungdomar upp till 26 år. Och att vi också har till exempel en barnmorska och en polis, om det är så att man inte träffar på dem i andra liksom, forum eller så. Så det är inte bara kuratorer. Det kan ju vara bra att veta.
Ja. Precis. Men det är fokus på stöd- och rådgivningssamtal. Mm. Så kommer man in till oss så ska man inte känna att måste jag gå till en barnmorska eller måste jag gå till en polis. Utan det är bara en möjlighet om man har frågor eller behov.
Ja, och här tänker vi också att det är ju så viktigt också att våra romska ungdomar vet, och alla andra ungdomar också för den delen, att man behöver inte leva under omständigheter som gör att man mår dåligt. Att det finns hjälp. Och det är det vi också vill framföra idag, liksom, att det finns hjälp. Ingen behöver känna det här att det handlar om att man inte kan söka hjälp, för som vi minoritetsgrupper många gånger har en lojalitetstänk mot våran egen grupp. Och där brukar jag säga, det har ingenting med lojalitet att göra om du tar ur dig livsvillkor som gör att du mår dåligt, att inte du får leva som du vill eller du får vara vem du vill, för det är allas rättighet.
Verkligen, och jag vill understryka också att bara för att du är utsatt för våld eller förtryckande normer eller begränsningar och kontroll och är rom så måste du inte gå just till oss, utan du kan gå till alla stödinstanser oavsett din bakgrund. Men det vi vill liksom välkomna människor, ungdomar till oss, det är ju också att säga att så här, vi är van att träffa ungdomar som är rädda just för stigmatisering och diskriminering. Så på så vis så ska ni känna er liksom extra välkomna till oss. Men som sagt, vad, det är ju inte som att vi liksom, du ska visa upp din romska identitet eller du ska inte gå någon annanstans. Men vi är en av flera möjligheter. Mm. Jag tänkte så här, vi vet ju inte riktigt vilka som lyssnar. Men om det är någon som lyssnar som inte har så stor kunskap om liksom romska kulturer eller romsk historia eller så där, har ni, Eva och Priscilla, några tips? Var ska man börja någonstans om man vill liksom veta mer och bli varse sina fördomar och kanske förändra dem?
Tyvärr finns det ganska mycket antiziganism. Det gäller att hitta rätt forum. Alltså, vi brukar säga att internet är en bra plattform, men tyvärr så hittar man ganska
negativa saker
om romer som styrker liksom den här stereotypa bilden hur romer är och fördomarna. Men en bra ingång, det är ju faktiskt Forum för levande historia som jag skulle vilja lyfta upp. Det tycker jag ger en återspegling på hela den historiska biten som också då, ja, utgör livsvillkoren idag. Så man, när man förstår historien så förstår man också romernas livsvillkor mycket bättre. Så det, där tycker jag att det finns väldigt bra och relevant information på Levande historias hemsida.
Jag tänkte göra lite reklam nu här också. Vi kommer att ha en ungdomsmässa den 3 december. Där unga romer är jättevälkomna och andra också. Men där kommer vi att göra en liten utställning om romernas liv och historia. Och den kommer att stå kvar där några veckor. Så den, och det är på Tranbergska
biblioteket.
Ja.
Vid Medborgarplatsen.
Vid Medborgarplatsen, precis. Och där kan man komma och titta på utställningen och också ta del av våran mässa. Och på biblioteket finns det också mycket litteratur, bra litteratur att läsa om romernas historia.
Mm. Menar du generellt alla bibliotek eller menar du just biblioteket på Medis?
Biblioteket på Medis.
Ja, okej.
Ja, och så skulle ju passa på liksom filmen Taikon. Om man inte har sett den så är det faktiskt en väldigt bra film som jag själv personligen tycker om och blev väldigt berörd utav. Katarinas liv berättas mycket om, men också den kampen som hon förde och som romerna faktiskt förde på 50-60-talet för sina mänskliga rättigheter. Så har man inte sett den så skulle jag vilja tipsa om den faktiskt. Att det är en väldigt fin och väldigt gripande film. Dels hennes historia är väldigt gripande och även den svåra kampen som faktiskt romerna själva har fört i Sverige för sina mänskliga rättigheter.
Den säger mycket om Sveriges historia också.
Mm. Ja.
Eller hur? För vi pratar om romernas historia, men det är ju Sveriges historia.
Ja.
Mm. Ja, spännande, då får vi gå hem och kolla på film och så får vi gå till biblioteket och så får vi kolla Forum för levande historia. Är det något mer vi vill skicka med dem som lyssnar innan vi tacka för idag?
Ja, vi kan ju, jag tänker på de som lyssnar och de som är i behov av någon form av hjälp, att de inte ska vara rädda att ta kontakt med er faktiskt, att det finns hjälp att få, att man är inte helt ensam, även om det många gånger känns så att man är jätteensam. Men jag vill liksom säga att det finns hjälp att få. Att det finns någon som lyssnar, att de tar kontakt med er då.
Ja, och sen till våra medarbetare i staden också som är yrkesverksamma, så finns ju jag och Eva på socialförvaltningen och vi har ju kontinuerliga utbildningar när det kommer till romsk inkludering. Så att det finns på Stockholms intranät mer information om oss och våra utbildningar, och även på socialförvaltningen kan man hitta kontaktuppgifter om det är så att man behöver stöd och hjälp eller kanske vill delta i någon utbildning.
Jättekul. Jag tänkte också att förhoppningsvis så kanske någon lyssnar som sitter utanför Stockholms stad också. Men visst är det så att alla kommuner ska ha någon form av arbete med romsk inkludering?
Ja, det stämmer. Det är ju ett nationellt uppdrag. Nu har vi ju inte kanske att alla kommuner har brobyggare. Men Alla kommuner har ju ett minoritetsarbete, så att det finns säkert någon kontaktperson ute i landet som kan ändå vara behjälplig.
Jättebra. Ares och kära kollega, har du något du vill tillägga?
Nej, jag vill verkligen bara tacka för att ni tog er tiden. Det lät som en fullspäckad schema, men ni tog er tiden att komma hit idag. Det har varit en väldigt fin stund och jag hoppas att vi fortsätter samarbeta, helt enkelt.
Ni ska ha tack för att ni tog emot oss också och ni bjöd in oss till den här podden, verkligen.
Ja, tack så jättemycket. Jag tyckte det var så intressant med det här spontana i dagens podd. Så att det var väldigt mycket bra saker som kom fram.
Så, hör av er till oss på Origo om ni har frågor. Och även ni som är över 26, hör av er. Så kan vi inte ta emot er på samtal så kan vi slussa er någon annanstans där vi har förtroende. Tack för att ni har lyssnat.
Tack.
Tack, hej.
Tack, tack.
Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Vi tar emot ungdomar mellan 13 och 26 år, men hjälper också yrkesverksamma som möter den här målgruppen. Så ni kan kontakta oss via hemsidan, på telefon eller e-mail, och vår hemsida är origostockholm.se. Vi finns även på Facebook och Instagram.